Du lyssnar på OBS i P1.
Bortplockandet av skulpturer föreställande rasisttyngda sydstatsprofiler i USA ledde till våldsamma protester och motprotester under slutet av 2010-talet och början av 2020-talet. Men det var inte en isolerad historia. Att störta statyer till marken är en praxis med anor. Idéhistorikern Patricia Lorenzoni berättar mer i dagens essä.
Beslutet att plocka ner general Lee och tre andra monument i New Orleans togs i efterdyningarna av massakern i Charleston 2015, då 9 personer sköts ihjäl av rasisten Dylan Roof under ett bönemöte i en svart kyrka. Roofs poserande med konfederationens symboler utlöste en debatt om dessas plats i det offentliga rummet. I flera städer togs beslut liknande dem i New Orleans, med aggressiva protester som följd. Hot mot såväl politiker som byggarbetare. Öppet beväpnade demonstranter. Nationella mobiliseringar av den US-amerikanska extremhögern vid utvalda monument. I augusti 2017 var en annan staty av general Lee föremål för en sådan mobilisering i Charlottesville, Virginia. När en bil i hög fart körde in i en samling antirasister, med en död och många skadade som följd, var det bara kulmen på ett våld som redan fått guvernören att utlysa undantagstillstånd i staden. Ibland sägs att bortplockandet av statyer visar på oförmågan att hantera obehagligheter i historien. Att dessa istället förnekas. Men vad är i så fall vägran att acceptera vissa statyers fall? Kritik för just historieförnekelse riktades också mot proteströrelsen Roads Must Fall i Sydafrika. Sedan 1934 hade Cecil Rhodes tronat över Kapstadens universitet. 2015, efter massiv studentmobilisering, plockades den gamle brittiske imperialisten ner. Den österrikiske författaren Robert Musil skrev 1936 en liten betraktelse över statyer och minnesmärken. Musil hävdar att statyns främsta egenskap paradoxalt nog är att den inte märks. Orörlig smälter statyn in i stadslandskapet och vi passerar den utan att ens notera den. Musil säger därför att resandet av statyer efter bemärkta personer är en alldeles särskild liten elakhet. Vi kan inte längre skada dem i livet, men med en minnessten om halsen kan vi störta dem i glömskans grav. Försöker jag minnas gestalterna som står staty i städer jag bott, löses många av dem mycket riktigt upp i en anonym massa av sten och bronsstoder. Kanske var det vad Musil menade, men rabalden kring såväl general Lee som Cecil Rhodes kan tyckas motsäga honom. Eller tvinga fram en precisering. Ibland träder historien in och gör ideologin synlig. Då blir statyerna stötestenar, omöjliga att bara passera. Kampanjen Roads Must Fall var del av en bredare studentrörelse med krav på att avkolonisera utbildningssystemet. Den gamla imperialistens tronande över campus var en perfekt bild av de koloniala strukturer som ännu genomsyrar Sydafrikas utbildningssystem. Att avskaffa bilden krossar inte strukturerna, men det är en tydlig signal. Detta må vi förändra. Och i USA, vad åstadkom terroristen Dylan Roof om inte att synliggöra den ideologiska kontinuiteten mellan konfederationens ideal och mord? Mellan en viss historieskrivning och rasismens yttersta konsekvenser. Monument som tidigare kunnat glida in i bakgrunden blev nu allt mer stötande. Även för den som inte själv drabbas av rasism. Jag föreställer mig ett av fallna statyernas rike, befolkat av nedrivna och bortplockade bilder. Från de romare som efter sin död dömdes till damnatio memoriae, fördömelse ur det offentliga minnet. Till de moderna statsmän som rivits ner vid folkresningar, maktskiften eller som resultat av politiska beslut. Här skulle kejsare Nero samsas med påve Julius den andre i Michelangelos tappning. Napoleon den tredje skulle finnas i alla de versioner som i de revolutionära turbulenserna mellan 1818 och 1871 störtades och återrestes på Place Vendôme i Paris. Här skulle vi träffa på den Stalin som blott 5 år gammal revs ner av Budapestborna 1956 och vars stolta huvud hamnar i spårvagnsspåren med en gatuskylt inborrad mellan ögonen. Kanske skulle han och alla hans nedrivna kloner kunna språka med alla de versioner av Saddam som störtades i marken i samband med invasionen av Irak 2003. Statyn på Paradistorget i Bagdad var bara den mest medialt uppmärksammare. När en staty faller kan vi diskutera både motiv och legitimitet. Men fällandet av statyer förekommer så rikligt historiskt att det är svårt att hävda att det är ett förnekande av historien. Snarare är det ett av många sätt att göra historia. Eller som filosofen Achille Mbembe säger i en kommentar till Roads Must Fall-kampanjen. Ett minnesarbete. Det finns redan mindre versioner av mitt tänkta rike i de gamla öststaterna. Där staty och temaparker på flera håll gett statskommunismens fallna hjältar nya hem. För det är Afrika som fortfarande med jämna mellanrum får veta att det ska vara tacksamt för kolonialismen. Efterlyser Mbembe ett nytt slags institution. Både park och begravningsplats. Här skulle Rhodes och hans likar äntligen kunna läggas till vila. En av de mest talrika invånarna i mitt statyrike skulle för övrigt vara Lenin. Efter murens fall föll han igen och igen i otaliga städer. Kanske till sitt spökes lättnad. Det låg en bitter ironi att just Lenin skulle bli föremål för statykult. 1918, i revolutionens späda barndom, utfärdade han ett dekret om avlägsnandet av flera av tsartidens statyer. Dessa skulle ersättas med tillfälliga monument, tillverkade i förgängliga material. Ett av revolutionens många sätt att försöka omförhandla relationer till tiden var att utrusta statyerna med dödlighet. Tanken var radikal men svårare att förverkliga i tänkt omfattning. I en dikt riktad till Lenin ett drygt halvår efter dekretet skaldade poeten Vladimir Majakovskij otåligt. Men tsar Alexander står än på upprorstorget. Skicka dynamit. Snart skulle också revolutionen själv stelna till ett förvridet jättemonument i vilket personkulten var en central del. Majakovskij tycktes ana denna utveckling när han i en annan tidig dikt ironiskt skildrar Lenin som staty. Kan de inte se att jag är upptagen, klagar den store revolutionären. Jag står som monument. Inte ens Majakovskij slapp undan. 1958 avtäcktes hans staty i sann sovjetisk realism på Majakovskij-torget i Moskva. Den intensiva rörelsens poet var nu stelnad i brons. Sannoliken en elakhet. Statyer av bemärkta personer är nästan alltid män. På så vis berättar de också om den glömska som omgärdar kvinnor. Men det är en historia som måste pekas ut för att vi ska kunna läsa den. Ett sätt är att resa nya statyer. I centrala Norrköping står Kata Dahlström i skulptören Pye Engströms robusta gestaltning från 1984. Dahlström var en av den tidiga svenska arbetarrörelsens mest inflytelserika agitatorer. Men nämndes inte i en enda bok jag kan minnas från mina studieår. Engström avbildar henne med den knutna näven höjd mot skyn. Bakom henne går en grupp arbeterskor till attack mot ett kreatur i guld på piedestal. En bildstormeriets ursprungsberättelse. Störtandet av guldkalven. Med arbetarkvinnan som subjekt och kapitalismen som avgud. Både rivandet och resandet av statyer är del av ett minnesarbete i vilket relationen mellan nuet och det förflutna förhandlas. General Lee faller. Gott så. Jag hoppas att Kata får stå kvar med sin lyfta näve länge än.
Det sa idéhistorikern Patricia Lorenzoni i en essä från 2017. Producerade gjorde jag, Olof Åkerlund, på Sveriges Radio i Malmö.